Det var ju en pastor som drömde att han stod och predikade. Och så vaknade han. Och då gjorde han det. Alltså stod och predikade. Jag kan inte lova vilket det är just nu. Men om jag vaknar så kanske jag står och predikar. Nåväl. Det känns ju bra när man väl är här. Men annars att gå upp klockan 5-6 på juldagens morgon är ju inte en favorittid en sån här helg. För mig åtminstone. Men jag kommer gärna hit när jag vet att vi ska samlas om ett så stort ämne som Guds sons födelse in i den här världen. Och det är ingen överdrift att påstå att det finns ingen människas födelse som blir så globalt firad och besjungen som Jesu födelse. Och glädjen över hans födelse sprids sig till allt fler och fler folk och länder hela tiden. Så lovsången till honom den här natten har gått upp till hundratals miljoner människors läppar. Men det märkliga med Jesus är att vi firar både hans födelse och hans död med glädje. Och med tacksamhet. Eller man kanske skulle kunna säga så här, att hans födelse firas med glädje på grund av den död han dog. Det var inte så många där den där första morgonen när han verkligen föddes, som det är idag när vi minner oss om hans födelse. Och det har med hans död att göra. Hans födelse och död firas med glädje inte bara för att han var en underbar och märklig person som levde alltså för 2000 år sedan, som var minnesvärd på ett särskilt sätt. Utan vi firar hans födelse därför att vi tror att han är en uppstånden och levande frälsare med vilken vi kan ha gemenskap nu idag. När jag satt där hemma och förberedde den här lilla predikan så drabbades jag av en sällsam glädje. När jag betänkte att jag känner ju faktiskt honom vars födelsedag vi nu firar. En buddhist skulle aldrig säga någonting sådant, alltså att jag känner Buddha. För det liksom, buddhismen går inte ut på det. En muslim skulle aldrig säga att han känner Mohammed. För islam går liksom inte ut på det. Men en kristen vill med glädje påstå att han känner Jesus. Och att det är detta som är själva kärnan i den kristna tro. Den kristna kan säga att han känner sin religionsföreträdare, för att använda ett mycket opassande namn om Kristus, men för att ni ändå ska förstå jämförelsen. Och vi vill påstå att han som låg där i krubban och som senare växte upp i Nasaret inte är någon främling för oss. Och det här är ju väldigt spännande. Det är med en blandning av bävan och av en förunderlig glädje som kristna kan påstå att vi känner honom som gick omkring och rörde vid spetälska och helade dem från den här sjukdomen. Eller som talade, som man då gav vittnesbördet om, som talade som ingen annan människa hade talat. Han är vår vän. Man nästan blir lite stolt, förstår ni. Han är den som befallde den döde Lazarus att komma ut ur sin grav 4 dagar efter begravningen. Han, alltså Jesus som befallde detta, är vår vän. Han som mättade 5000 hungriga människor utifrån bara ett par fiskar och 5 kornbröd. Vi känner honom. Han som med sitt blotta ord betvingade den stormande sjön. Och det blev alldeles lugnt och stilla. Han är vår vän. Vi vill påstå det helt oerhörda och storslagna. och fantastiska att han som gick omkring på Galileens och Judeens vägar för så länge sedan och gjorde väl och hjälpte alla och skapade förundran. Vi vill påstå att han också vill bli din vän om du inte redan känner honom. De glada nyheterna säger nämligen att det är genom honom som föddes där i Betlehemstallet som vi kan som människor bli försonade med Gud och få ett helt nytt liv inombords. Själv sa han att han hade kommit för att söka upp och rädda det som var förlorat, och att han hade kommit för att ge sitt liv till lösen för många. Och det var därför Herrens ängel kunde säga till herdarna den där natten: var inte rädda, jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. För idag har nämligen en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Så att Gud blev människa, det som vi kallar inkarnationen. Inkarnationens under skapade stor förundran i änglavärlden. Kristus började nämligen inte sin existens den dag han föddes i Betlehem. Han var av evighet och han fanns före allt annat. Det var i honom som allt skapades och blev till, i himlen och på jorden, synligt såväl som osynligt. I änglavärlden visste man vem han var allt sedan änglavärldens tillblivelse. De kände honom, och han hade ända sedan änglarnas skapelse blivit besjungen och tillbed av denna änglavärld. Han betecknades och erkändes som härlighetens herre. Människan Jesus däremot fanns naturligtvis inte innan Betlehem. Men den gudomliga gudasonen var av evighet och ingick i den gudomliga treenigheten. Nu blir den andra personen, gudasonen, människa med kött och blod beklädd. Möjligen var han den person i gudomen som uppenbarade och synliggjorde Guds väsen och gestalt. Och redan i Gamla testamentets tid kan man ibland ana om inte den andra personen, den personen som senare skulle göra sig synlig i kött och blod, ändå inte redan då uppenbarade sig i synligt avseende vid olika tillfällen. Profeten Hesekiel, som hade förts bort i fångenskap på 590-talet före Kristus till Babylonien, fick se en märklig syn. För frågan uppstod bland det här till fångenskap bortförda folket: var finns nu vår Gud? Är han verkligen kvar på tronen när sådana här fruktansvärda händelser kan drabba vi som är hans folk? Och då ser profeten någonting som han söker ord i ett helt kapitel förgäves för att kunna beskriva den fantastiska synen han ser. Han säger alltid han ser något som såg ut som vore det. Och så avslutar han den här fantastiska beskrivningen om en tron som kunde röra sig i alla riktningar, ja, nästan samtidigt. Någonting suveränt. Någonting som uttryckte Guds suveräna makt, att den fortfarande var vid makt, så att säga. Och det är utifrån den här synen som Hesekiel beskriver, som man säger försöker beskriva, att det som såg ut som var en tron och som rörde sig åt vilket håll den ville, högst uppe på den såg jag någon som såg ut som, syntes mig vara en människa, någon med mänsklig gestalt alltså. Och han var omstrålad av ljus, och bågen som bland molnen lyser i skyn en regnvädersdag, så var det ljus som omgav honom och som omgav tronen. Vem var detta? Var det möjligen i den treenige guden, just Judasonen, som uppenbarade sig i synligt avseende innan han blev inkarnerad? Du vet, profeten Daniel också, några årtionden senare, då han också befinner sig i den babyloniska fångenskapen, ser i en av sina syner hur en som liknade en människoson kommer med himmelens skyar. Och åt honom gavs makt och ära och herravälde, så att människor av alla folk och stammar och språk skulle tjäna honom, och hans rike skulle vara ett evigt rike som aldrig skulle gå under. Märkliga profetiska utsagor om människosonens tillkommelse. Var det möjligen honom som nu ligger i krubban i Betlehem? Inför honom hade himmelens hela härskara ständigt böjt sig i vördnad och tillbedjan och lovsång. Och nu ligger han där i en krubba i ett stall i Betlehems utkanter, som ett nyfött barn mitt i en mörk och fattig värld. Kan du förstå änglavärldens förundran? Ja, de höll andan av bävan och förtjusning. Härlighetens herre hade iklätt sig kött och blod och blivit ett hjälplöst barn i en otrygg värld. Genom att själv bli människa berättar Gud liksom för oss vem han är, och bekräftar han för oss vårt mänskliga höga värde. Guds makt. Gud blev inte en ängel. Gud blev en människa. Han blev för en kort tid, står det, gjord ringare än änglarna. Kom ner på en nivå lägre än änglarna. Kom ner och blev ett med ett fallet människosläkte. För att av detta människosläkte kunna göra åt Gud söner och döttrar och ge dem en ställning över änglarna. Det var evangeliets uppdrag, för att öppna för oss en möjlighet att bli vänner med Gud, att bli söner och döttrar till Gud till och med. Ty åt alla dem som tog emot honom när han senare vandrade ut på Judeens och Galileens vägar, åt alla dem som trodde hans ord och tog emot honom, gav han makt, gav han rättighet att vara Guds barn. Jesus kom ju inte för att vara en vishetslärare, men han kom inte heller för att vara bara ett föredömligt exempel för människor. Han kom för att vara vår frälsare. Och det innebär i så fall att det finns någonting som vi skulle behöva bli räddade ifrån, vilket kan vara lite sårande för vår stolthet. Behöver vi verkligen en frälsare? Behöver vi någon som hjälper oss med någonting som vi absolut själva inte kan klara av? Ja, det är precis det som är Bibelns tydliga och evangeliets tydliga diagnos. Det var därför änglarnas hälsning var ett glädjebud när de sa: en frälsare har äntligen blivit född åt er. Varför? Jo, därför att ni behöver det. Du och jag behövde tydligen en frälsare. Och därför sa också ängeln till Josef i drömmen: du ska ge honom namnet Jesus, som betyder Herren är frälsningen. Ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Änglarna var medvetna om att syndafallet hade ägt rum i människosläktets historia och orsakat någon form av skilsmässa och ovänskap till och med mellan Gud och människa. Men änglarna hade också anat något som Guds underbara frälsningsplan hade för avsikt att genomföra. Att han redan på syndafallets dag liksom hade utlovat att en av kvinna född ska krossa ormens huvud och skaffa räddning och befrielse åt människosläktet. Och löftena om en frälsare är ett oerhört bevis på att Gud bryr sig om oss, och att löftena sedan hölls genom Kristi födelse är ett bevis på att Gud håller sina löften. När tiden var inne, står det, då sände Gud sin son till världen född av kvinna, ställd under den lag som du och jag inte hade lyckats hålla, och som vi behövde en frälsare för att skaffa undan lagens fördömelse över våra liv, bort ifrån oss. Något liknande har inte hänt i någon annan religion. Den Gud som var universums herre och skapare har utblottat sig själv, antagit människogestalt, ja ännu mer, klätt på sig en tjänaredräkt och kommit till oss. Honom som inte egentligen världarnas världar kunde rymma läggs nu av en tonårsmamma till ro i en liten krubba i Betlehemstallet. Jag vill påstå att detta är den mest förunderliga och den härligaste av alla händelser i hela den mänskliga historien. Vi kan säga vår Gud har kommit till oss. Han kom in på lägsta möjliga nivå. Han kom in på stallnivå liksom. För att ingen skulle kunna säga, ja men jag är väl honom inte värdig. Han kom in för att vi alla skulle säga att vi är välkomna till honom. Och när ängeln hade uttalat dessa märkliga ord om att det som skulle födas genom henne skulle kallas Guds son, så utbrister hon naturligtvis en fråga som var högst legitim, eftersom hon ännu inte kände någon man. Och Gud säger genom ängeln: för Gud kan ingenting vara omöjligt. Så hade ängeln triumferande avslutat sitt samtal med Maria. Så inkarnationen, Guds människoblivande, blev ett faktum därför att Gud själv ville det. Ty så älskade Gud världen att han gav. Han ville det därför att han insåg och visste att du och jag behövde det. Låt mig säga så här. Egentligen skulle vi väl kunna klara oss utan jul och utan allt det här glittret och allt som julen liksom omges av. Men vi klarar oss inte utan en frälsare. Vi klarar oss inte utan honom som föddes i Betlehem om vi vill bli vänner med Gud. Vi behöver att Gud blir människa för att ta sig an vår sak och skaffa försoning för våra synder. Kristi människoblivande är en härlig och mäktig demonstration av att Gud älskar oss. Han var beredd och villig att avstå den himmelska härligheten och bli fattig för vår skull, för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika. Han blev liksom tillät sig bli begränsad till en mänsklig kropp med ett relativt kort liv av bara 33 år. Men som ändå var nödvändigt för att åstadkomma vår rikedom och välsignelse. Detta korta liv skulle ge oss evigt liv. Julen är alltså en mäktig påminnelse om att Gud inte har lämnat oss åt vårt öde. Julen visar att vi inte är ensamma i universum. Och i ingen annan religion har himlen förkunnat: idag har en frälsare kommit till er. Han är född åt er. Medan andra religioner föreskriver olika vägar, så säger denne Jesus Kristus om sig själv: jag är vägen. Så, glädjen i Jesu födelse har sin grund i betydelsen av hans död. Och julen säger dig att han som ligger där i krubban, han kom för att ge sitt liv för dig. Och herdarna vände tillbaka till ängarna och prisade Gud för det de varit med om. Och de vise männen kom från österns länder och de föll ned för detta märkliga gossebarn. De anade personens storhet i den nyfödde. Och en gång, säger skriften, skall alla knän böjas inför just honom. Just därför att han som var härlighetens konung utblottade sig, kom ner, antog tjänare skepnad, blev lydig in till döden på korset. Julmorgonens budskap blir meningsfullt och glatt endast om du tar änglarnas budskap på allvar. Idag har en frälsare blivit född åt dig. Idag kan du börja lära känna honom och sedan fortsätta med det livet igenom, ja, evigheten igenom. Amen. Tack gode Gud för detta glada budskap som vi får påminna oss om denna tidiga morgonstund och som har blivit riktlinjen för hela vårt liv och som gör att vi med förundran kan säga: jag älskar dig Jesus, jag vet du är min, och trots vad jag är i mig själv är jag din. Tack för detta under som kan ske i en människas liv, att bli vän med den Jesus som en gång kom till oss.